Dr. Love, Love, calling Dr. Love,
Dr. Love, Dr. Love, get up, wake now, up. Come in now.
Get up now.
Men du, vänta. Vad är det? Det där var ju Aqua. Ah, Dr. Jones.
Ja.
Those were the days, alltså.
Men vet du vad jag kom på? Nej. Det kanske är så att det finns tvättisar där ute som inte lyssnar på Aqua för de är för unga.
100%. Eller snarare, vi är för gamla.
Vi är inte för gamla.
Är vi inte det?
Nej.
Nej, vi är så jävla cool. Alltså vet du vad? Fan vad man är cool morsa alltså.
Alltså jag är fett cool morsa.
Alltså jag med. Alltså jag är så jävla cool. Dion skulle bara veta.
Men alltså tror du att någon som är, alltså jag jobbar ju med typ så här tjejer som är, ja men 23-25 liksom. Mm. Undra om de också tycker att jag är cool eller om de
alltså ett tips, fråga inte. What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark.
It's like you know me in the depths of my heart. We come alive. Men jag tycker också, för mig är det typ viktigt att inte säga, ja nu är jag en morsa så nu måste jag börja gå i typ galonöverdragsbyxor till parken och sluta sminka mig och bara ha håret i en mamma frisyr.
Åh gud, du beskrev precis mig typ. Minus galonisarna, för det behöver man inte här.
Alltså fy fan, jag garvar så mycket när jag lyssnade på podden förra veckan när du berättade om din playdate och jag berättade om min park.
Alltså vilka har vi blivit typ?
Alltså jag orkar inte.
Men jag kan inte klä mig till vardags. Alltså jag vet, du vet så här, för mig är det typ så här, jag har kanske ett par så här nicea mjukisar, typ essentials eller du vet så här, att man, det är ändå uppklätt fast det är mjukisar. Och sen så har jag typ kanske en svart långärmad tight tröja och så kör jag kanske det så här, ja men du vet ett par nicea örhängen, nicea smycken till. Och så har jag alltid fixat hår, eller absolut inte alltid, gud vad jag överdriver. Alltså nu trodde jag typ att jag var Abby Baby 100%, det är jag ju inte.
Du gick lite in, ja, alltså,
men jag försöker typ så här, gå och färna håret en gång i veckan i alla fall. Och då håller det ju ganska många dagar.
Du har alltid sjukt fint hår. Men det är också så här, LA har ju en viss typ av vibe som Stockholm inte har. Det är lite skillnad på vibesen. Alltså i LA är det ju typ, dels har ni en värme som vi inte har. Så att ni kan ju gå typ mer chillat klädda på ett annat sätt. Alltså här måste du ju tänka till, för du måste ha så mycket kläder på dig. Men också att LA är lite mer relaxed.
Verkligen.
Avslappnat och liksom, medan Stockholm är lite mer uptight.
Alltså det är så uppklätt. Alltså jag får typ panik när jag kollar på Instagram och alla klär upp sig hela tiden. Jag bara, oh my god, vem har jag blivit? Och sen så kommer jag ju på då att jag bor i LA och inte i Stockholm. Mm.
Alltså folk är så snygga. Vet du vem min snyggaste är?
Nej.
Sara Biderman.
Ja.
Alltså hon har så snygga kläder
varje dag. Men är hon alltid uppklädd?
Alltså hon jobbar ju som stylist. Jag antar att hon typ bara tar någonting från kontoret och hon har en känsla som
men jag
typ,
önskar alltså, att mitt intresse har. Var typ så här. Så, alltså, var, alltså det skulle vara jättekul om jag hade sett stylistintresse. Det har ju alltså minus 100%. Inte ens så här 1%, utan minus 100%. Det finns ingenting i mig som tycker att det är kul.
Alltså jag jobbade ju som stylist i några år. Jag var alltså Sveriges sämsta stylist genom tiderna. Alltså,
vadå då?
Om någon hade vunnit det priset så hade det varit jag. Jag tror verkligen att det var att jag hade en vision om att jag skulle älska att vara stylist. Mm. Men som du säger att så här, jag tyckte inte att det var genuint skitkul. Alltså jag älskar mode, jag älskar kläder, jag älskar typ kreativitet, uttryck, allt sånt, men inte så mycket som jag trodde.
Nej.
Liksom.
Nej, man tror så man kanske så glamoriserar tanken lite. Och sen så när man väl ska så get down and dirty så bara blah.
Alltså det är ett sjukt oglamoröst jobb, men jag känner ändå att jag lever lite via andra. Jag liksom kollar på Sara och tänker så här, fan, hon är så jäkla snyggt klädd. okej, okay, härligt, jag inspireras lite, jag kanske går och köper, du vet, någonting likadant. Eller nästa gång som jag ska iväg på någonting så tänker jag, ah, hon var så snygg när hon hade så här, den här typen av kjol som hon matchade med den här oversized skjortan.
Alltså, kära till Sara som kan inspirera på det där sättet. Alltså jag tycker Sara är skitsnygg, men vi har inte samma stil. Jag önskar att jag, eller ibland så känner jag
ibland
så här,
har ni det. Ja,
men jag önskar att jag hade så här, precis som du har med Sara, en stilikon där jag bara kan kopiera allt. Men jag har verkligen inte det. Men det kommer väl,
men det
kanske någon gång.
Ja, men jag kan inte kopiera allt från Sara, för vi har ändå olika kroppsformer. Hon är till exempel mycket längre än vad jag är, och det blir också lite så här skillnad. Vissa saker hon har skulle jag se ut som, alltså, min farmor om jag satte på mig typ, för att jag är men lite kortare, så att man får ändå anpassa lite efter sin egen kroppsform liksom.
Men jag älskar när hon gör det lite sexigare typ. Då känner jag mig hemma. Det tycker jag är nice. Ja. Men du, kommer du ihåg så här, back in the days när vi var bloggisar och varenda jävel skulle vara stylist? Alltså jag kommer ihåg att varenda en som var typ bloggare, de gick och drog på den här, vad heter
Dramaten.
Det? Ja!
Det var ju då jag var stylist.
Alltså varenda en hade en sån väska som de gick och drog på.
Åh, herregud.
Förutom jag typ.
Alltså varför gjorde man så? Ja, men det är kul. Det är i alla fall kul. Det är lyxigt att man har fått testa på massa
såklart
olika jobb.
Gud, ja.
Men det var inte ett jobb för mig. Alltså herregud, jag måste ta av mig min tröja för jag håller på att få en svettattack.
Oh,
vänta en sekund. Det är snökaos i Stockholm. Har du blivit avundsjuk? Det har ändå sett mysigt ut, eller
alltså,
hur?
Alltså, vet du vad? Det enda jag har känt när jag har kollat på det där, det är inte så här, gud vad skönt att jag är i LA, utan det är bara så här, ta mig till en stuga och lås in mig och låt mig få se det där typ.
Nej, men alltså faktiskt så sjukt mysigt när det kommer, du vet, mycket på en gång, så att man får det här winter wonderland som man drömmer om. Så att allt kommer ju samtidigt från en dag till en annan. Men sen så är det ju så här, alltså det är så vackert och så magiskt och så härligt, men det blir också kaos i, alltså, överallt.
Men nu ska vi inte sitta och prata om vädret för länge, men jag har ju sett att allting har slutat fungera typ. Allt har lagt ner.
Alltså det var lite tufft så här i måndags när Dante är sjuk, jag är sjuk, och i måndags så skulle jag ta Dante, då var jag frisk, till Damons föräldrar för att jag hade massa jobb.
Alltså
och
du har
de
fått
var
så
hemma.
Stora bröst.
Jag vet.
Åh herregud.
Så, vet att jag la upp, jag är så ovan vid det, jag la upp på Instagram en sån selfie-video och jag skämdes för mina bröst var så stora, så jag la texten över bröst. Jag är så ovan.
Men du, så där blir det på mig också, alltså de sprängs typ.
Nej, men alltså det är helt sjukt, jag blev helt såhär, oh my god.
Hade du så med Dante också?
Ja, och för, alltså speciellt efter, men liksom under graviditeten blev de ju större och större och större, och sen efter så var det ju bara.
Alltså jag har en bild när jag sitter och ammar Dion och hans huvud är mindre än mitt ena bröst.
Nej, men det är så här, jag också säger, jag gjorde så här, vecka för vecka så gjorde jag ju några efter graviditeten såna videos. Och när jag ser när jag sitter och pratar, då är det så här, jag kan inte titta på något annat än mina bröst. Jag hör inte vad jag själv säger, jag tittar bara på mina bröst och tänker, hur är det där möjligt?
Oh my god.
Åh, gud. Men i alla fall, jag skulle lämna Dante. Det gick alltså inte att dra barnvagn längs med gatan. Det tog liksom så jävla lång tid. Det ramlade ju, du vet, så här, snöistappar från taken. Det är ju
alltså,
lite läskigt.
Shit, det är så jävla sjukt att ni är med om det. Både, alltså, jag har inte haft det på så många år.
Nej, men det är så stört. Så att jag går ju så här snabbt för att, alltså, jag är ju rädd för Dantes liv. Och så ser man ju hur det faller. Du vet, när du kollar framåt på gatan så ser du ju ramlar.
Alltså, man lägger
död
direkt
är det
om man får en sån där i huvudet.
Du
på en sekund.
Direkt. Ja. Alltså, får en sån riktig istapp, det är ju, alltså,
nej, men det är
absolut livsfarligt.
Ja.
Så jävla läskigt. Ja, så att jag liksom kämpade på där i snökaoset och då kände jag att snön jättemysig men också vidrig.
Alltså men säg inte att du liksom gick till lekparken för då vet jag inte vad jag gör. Då sätter jag stopp.
Nej. Nej, jag gick och lämnade Dante hos Sverigesarna och sen så gick jag till kontoret och lyssnade på någonting och typ grät för jag tyckte så jävla synd om mig själv. Mm. Och sen har jag inte varit i parken på hela veckan. Jag har varit sjuk slash försökt kurera mig och alltså nu är Dante på bättringsvägen, men alltså vi har försökt pussla lite med den här podden.
Ja.
Nu lyckades jag äntligen lägga honom, skrev till dig bara yes, nu poddar vi gumman. Ja, jag sitter i soffan och förbereder liksom, vad vi ska podda om, de här kärleksfrågorna. Damon kommer ut från duschen, går förbi Dantes sovrum och så hör jag Damon bara och jag bara, men gud, typ, vad är det? Nej, då står Dante alltså som i en skräckfilm och stirrar ut genom glipan i hans dörr.
Alltså det är sjukast jag.
Alltså hur obehagligt.
Men alltså det där är min skräck. Det där alltså, exakt det var det... är min skräck. Alltså,
fattar du rädd? Det är ju som en sån, du vet, skräckfilmer med barn. Det är
nej, det är det värsta. Alltså, jag sa ju det till dig att när Dion var bebis och jag satt och så här ammade eller du vet matade honom mitt i natten, då var ju min värsta skräck att han skulle öppna hans ögon och stirra på mig.
Exakt.
Alltså, det är så läskigt. Nej, men det är hemskt.
Även fast det är ens eget barn,
ja,
är läskigt.
Nej, 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 nej. Men man är ju alltså, rädd att någonting bara... har hoppat i barnet. Det är ju inte att det är ens...
Nej, precis, att någonting har tagit
exakt
över. Nej, men alltså, Damon blev så fucking rädd. Och sen blev man liksom att han blev skrattig och då ville han ju inte visa Dante att han tyckte att det var kul.
Nej.
Så han försökte också vara seriös. Och du vet, vi bara, det här är så jäkla obehagligt.
Men
gud,
är han vaken nu då?
Nej, men alltså sen Dante, man bara, men nu räcker det Dante, du måste gå och lägga dig, gå, liksom nattar om honom och han går och lägger sig. Och sen så nu 5 minuter innan jag skulle in, ja men då går ju Damon förbi igen och bara, nej men Dante, då står Dante där igen. Det är sjukhet varje gång, alltså vi vet inte hur länge han har stått där varje gång. Vi har inte hört honom, han kan ha stått sen kvart.
Men alltså varför säger han ingenting?
Nej, han står och väntar på att någon ska gå förbi.
Alltså det hade Dion aldrig honom gjort, han hade bara, nej.
Men det är så jävla obehagligt. Han står och stirrar ut och sen när någon går förbi då tittar han så att man ska bli rädd. Typ om han gjorde något ljud liksom, hä? Alltså
nej,
något sånt.
Så att man liksom, alltså what the heck? Vet du vad, det är nog först typ för ett halvår sedan som jag kände att det är inte på liv och död längre när han är sjuk. Jag är så mycket mer avslappnad. För när de är små, då är det så, alltså du vet, man är så rädd. För att de är så sköra.
Nej, men jag förstår vad du menar. Jag känner mig ändå mer chillad nu. Jag är inte lika rädd typ när han har feber och
same
så. Det är ju bara det att han själv fortfarande är så liten och känslig.
Mm.
Och han är ju så att han typ kräks vad han än är för sjuk.
Ja, jag fattar.
Ja, men han är ju ett kräkbarn. Ja, så det är liksom, det är ganska mycket, det är fullt hus med de här jävla spyorna och den här sjukdomen, även om han inte är magsjuk på något sätt.
Liksom. Men har du spytt någonting då?
Jag har spytt, nu måste jag se, vi hördes för en vecka sedan. Och då berättade jag att jag hade spytt lite grann och så. Jo, i fredags innan jag skulle på mitt rutinultraljud som jag berättade om, då så spydde jag i en papperskorg utanför Föris.
Perfekt.
Och sen så sprang jag in på ett möte och då spydde jag 4 gånger på mötet.
Alltså fy fan.
Och då kände jag, det här, nu känns det inte kul mer. Och sen så gick jag till min barnmorskemottagning och skulle ha det här rutinultraljudet och då träffade jag min barnmorska och frågade henne. Och då fick jag tips om att minska mitt järnintag, för jag äter ganska mycket, alltså jag äter järntillskott. För att hon bara, man kan må ganska illa av det och det kan vara en av orsakerna typ. Så vi testar och minskar. Och nu har jag minskat och jag har inte spytt sedan dess.
Tänk om det var, alltså att det var det hela tiden.
Alltså tänk.
Kunde hon inte ha sagt det innan då, känner jag lite spontant.
Jag har ändå frågat flera gånger så här, hallå, jag mår fett dåligt och då har jag fått de här tabletterna och du vet, massa tips och råd, men jag vet inte om det är så att eftersom jag hade järnbrist så är det väl att man helst vill då att jag ska äta tabletterna och det är en sista utväg.
Men hon kunde men väl sagt kanske, det då?
Man kunde väl ätit varannan dag eller liksom, alltså
eller
bara
också
lite
så här,
extra.
Det kan vara de här tabletterna som gör det, men kämpa på för det är verkligen bra om du äter dem så att du
exakt
vet
någonting liksom. Men sen så gick jag på rutinultraljudet och förra veckan berättade jag att jag var lite nervös.
För att du hade blödit.
Precis. Och då går de ju igenom allting, så säger de ju så här: lårbenen ser bra ut.
Du, alltså, vet du att när jag gjorde ultraljud för Dion, då sa ju de att han hade korta lårben. Jag bara, okej, behöver vi vara oroliga typ, eller? Men sen vid andra, vid nästa ultraljud, så var ju allting lugnt. Alltså det är bland det sjukaste jag har hört. Nej, men alltså jag visste inte vad jag skulle liksom så här, ska jag typ så här, är det här någonting jag behöver vara typ ledsen över, eller är jag orolig, eller vad betyder det här ens?
Det är det sjukaste jag har.
Alltså det är så jävla konstigt. Short lore. Short thigh bones.
Alltså, men det här är det sjukaste jag har hört, för som du säger, blir man orolig eller är det bara så här, han kommer bli kort typ. Aha,
nej,
okej,
alltså, jag fattar ingenting, alltså, men han har ju perfekta lårben, så att det löste ju sig till slut.
Det löste sig, fy fan vad roligt. Nej, alltså lårbenen på den här babyn såg ju bra ut, allt såg bra ut, men sen så när hon kom till hjärtat så alltså, pausade hon i en kvart.
Ursäkta?
Alltså det var den hemskaste stunden i mitt och Damons liv, tror jag. Alltså det var så vidrigt. Du vet när så här, ja, men du är hos en läkare. Det spelar ingen roll om du går för dig själv. Nej. Eller om du går för, alltså på ultraljud. Ja. Och så ska någon titta på någonting. Och så väntar du på att någon ska säga att det ser bra ut. Och det inte kommer. Och så går det minut, fem minuter. Och allt annat gick ju snabbt. Så här har vi vänster hjärnhalva. Åh, vad fin. Här har vi höger. Ja. Åh, vad fin. Och här har vi lungorna. Åh, liksom. Och så bara, och så ska vi titta på hjärtat. Och så... Ja, och så liksom blir hon tystare och tystare, och sen så, jag får inte riktigt en bra bild, jag får buffa lite, så liksom skakar hon så här på magen för att ja, men bebisen typ ska lägga sig rätt typ. Men hon bara fortsätter att buffa och säger att hon inte får rätt bild, men du vet, man får ju känslan av att det är någonting som inte ser bra ut, och hon försöker typ kolla närmare, alltså det är någonting. Och typ Damon bara slänger en blick på mig efter några minuter, och jag bara ser att han har samma panik som jag har, att så här, nu kommer hon snart säga att jag ska bara gå och hämta en kollega. Oh. Alltså någonting sånt.
Oh my god.
Nej, det var så jäkla hemskt. Och sen så när jag hade gått typ en kvart, hon bara, då är jag nöjd. Och så typ gick hon vidare.
Ursäkta?
Men när vi gick därifrån, vi bara, okej.
Men varför typ, frågade hon inte? Det?
Nej, men alltså, jag blev helt så här typ panikslagad. Typ. Damon sa någonting så här, ja men... hittade du det du letade efter? Hon bara, ja, det kan bara vara lite svårt att se ibland. Han bara, men är du säker på att allt ser bra ut?
Ja, det där låter.
Hon bara,
inte
ja, allt såg jättebra ut.
Nej, men.
Ja, men vi bara, så vi gick därifrån så här, ska vi boka ett nytt ultraljud snart? Eller?
Alltså, nej, så här, men gud! Bara,
för det var ändå lite, en barnmorska skulle aldrig göra så, såklart, men det var ändå en känsla av att var det någonting hon inte hittade, men sen bara, jo, men jag tror att jag såg det, eller jo, men
det skulle hon ju aldrig göra.
Ut. Nej, men du vet, man blir så nojig som förälder. Så att när vi gick därifrån, alltså jag var så jävla så här skör.
Men är du orolig nu?
Alltså lite.
Boka
faktiskt.
Boka till ultraljud.
Ja, jag ska fan göra det.
Det är inte bra att gå runt och vara stressad.
Nej, jag ska fan göra det.
Ja, 100%.
Alltså. För jag har ändå typ inte kunnat släppa det.
Nej, men då ska du göra det.
Att typ säga, bara, tänk om hon kommer ut och sen så ser de någonting där.
Eller alltså, att du
typ
ringer och pratar här... med henne då.
Ja.
Och bara säg så här, fan du, jag blev jätteorolig för att så här, det tog så lång tid och sen så var du inte så, kändes inte som att vi fick så säkert svar.
Precis, det var inte så här, åh det var ett jättefint hjärta. Nej. Utan det var bara så här, då har jag sett det jag behöver, alltså någonting sånt typ. Jo, jag ska ringa dem.
Ja.
För att det, jag ändå inte kunnat släppa det.
Gud, alltså jag är lite förvånad är över att du liksom inte har gjort någonting.
Nej, men det kanske är lite typiskt så här, tjejer eller svenskt eller jag vet inte. Att man bara säger, ja, men sa de att det såg bra ut så inte ska väl jag vara till besvär. Alltså
nej, men
lite
gud.
Så.
Åh typ. Oh, herregud, släpp det med en gång, säger jag bara.
Ja. Så, nej, du har rätt. Jag ska ta tag i det så jag kan släppa det.
Mm.
Ja, men liksom det... Förutom den lite jobbiga gnagande känslan så såg jag alltid bra ut med bebisen och det var skönt. Och det har varit en typisk novembervecka i mitt liv. Ingenting spännande har hänt. Och gumman kämpar på helt enkelt.
Alltså gumman kämpar på. Det är det minsta man kan säga. Jag har ju varit på hos läkaren.
Mm.
Och så här lät det när jag var där.
You see how it connects now? Mm-hmm. That lower part here didn't seem to connect.
Mm-hmm. Så att när jag kommer dit så säger de att jag ska göra ett saline test. Alltså hon bara, ja, här får du en typ penicillinantibiotika, en tablett. Jag bara, vad ska jag göra med det här? Hon bara, ta det ikväll. Jag bara, varför då? Hon bara, men vi ska ju göra den här proceduren typ. Jag bara, men kommer det göra ont? Alltså jag fick panik. Jag bara, alltså jag kan göra grejer som gör ont, men jag måste förbereda mig. Jag kan inte komma dit och säga dem så här, nu ska vi göra det här. Då får jag panik. Ja, så att hon bara, det kommer inte göra ont. Du kommer känna av det. Det kommer vara lite obehagligt, men det kommer inte göra ont. Så att han stoppade in någon lång jävla, något långt rör upp i hela min livmoder typ. Och sen sprutade han massa vatten.
Take this out. Water everywhere. Okay? You okay?
Yep. Saline infusion is a procedure to evaluate the uterus and the shape of the uterine cavity.
Okej, okay, så ska avgöra kvaliteten på
uses ultrasound and sterile fluid to show the uterus and endometrial cavity. The ovaries are also seen at the time of the SHG. The purpose is to detect any abnormalities. Okej, okay, så det här är så här förberedande inför min transfer då, antar jag.
Ja, okej.
Okay. Bra att veta. Och sen så gjorde de ultraljud och allt möjligt. Och han var så jävla... alltså den här läkaren var ju den som... Saken är så här, jag är ju med Dr. Huang på det kontoret. Vissa dagar så jobbar han inte där, utan han jobbar på ett annat kontor som är för långt bort från mig. Så att när han är på de andra, då steppar andra läkare in som är där. Så att, och jag har haft den här gubben. Han var typ den som upptäckte att det kanske inte fanns något hjärtslag för min förra graviditet. Mm. Och sen så veckan efter så confirmade ju Dr. Huang. Så att... Och jag tycker typ så här, jag blev typ äcklad av honom på grund av att han hanterade så jävla... Alltså det var liksom inga känslor i det.
Nej, jag förstår.
Och så gammal gubbe som typ var okänslig. Alltså förstår du typen? Mm. Han kändes för hård. För det var, fanns ingen så här ompyssling i hans... typ själ.
Jag förstår precis. Ja. Och det där är den sista typen av person du vill möta i en sån situation.
Exakt. Så efter det så har jag typ undvikit de dagarna då jag vet att han jobbar för att jag inte vill ha honom. Men jag har typ så här på vägen glömt bort det. Så att jag fick ju honom nu när jag gjorde det här saline-testet. Och han var strålande. Så Nej. Jag tror bara att han hade en jävligt dålig dag den dagen. Och han var så, du vet, så här, han var så himla försiktig också. Så fort han skulle röra vid mig, han bara, touch you. Touch you. Så jävla gullig.
Men tänk vad sjukt det är att typ, om du har en dålig dag på jobbet, ja, men då är inte det så hela världen. Men om man är läkare och har en dålig dag på jobbet, då kan det påverka andra människor på ett så extremt sätt.
Ja, men det är inte
alltså,
okej.
Tänk vilken press.
Nej, men vet du vad? Man får nog sätta sina egna känslor åt sidan om man har ett sånt yrke. Så att jag tycker fortfarande inte att det är okej hur han...
Det är verkligen inte okej.
Behandlade mig lite överdrivet. Jag överlevde
liksom.
Nej, men
liksom. Det är absolut inte okej. Men det är så sjukt hur det liksom... Hans dåliga dag påverkade någon annan, säkert flera andra, jättemycket. Och han är ju säkert då verkar vara en god person.
Eller så hade han en otrolig dag.
Idag, det var hans bästa dag.
Ja.
He got men laid that morning.
Han var otrolig och jättegullig. Så att när de sprutade upp det här vattnet, han bara, du kommer läcka lite så här under dagen, men det är bara det typ. Jag bara okej. Och sen så när vi var klara, han kollade, gjorde ultraljud, kollade, allting såg toppen ut. Alltså gumman är toppen. Men jag gjorde också blodprov som jag ska få svar på idag, så vi får se. Men än så länge så är det toppen. Nej, men jag är så redo. Men mer om det sen. Så jag sitter där, han bara, okej, vi är klara. Jag bara, kan jag ta på mig? Han bara, sitt här och läck lite. Jag bara, okej. Och sen så stänger dörren. Jag ska inte sitta och läcka. Jag vill get the fuck out of there. Jag har varit där i 2 timmar. Alltså jag har inte den. Men ska jag sitta där och läcka liksom? Så jag ställer mig upp. Nej, men alltså, det är som att så här, mitt vatten har gått typ.
Nej.
Ja, så hela golvet blir plaskblött.
Nej. Ja. Det borde suttit kvar och läckt.
Ja, men då känner jag bara, nu är det ändå blött här. Så jag trycker ut det sista typ. Så jag tryckte ut det sista.
På lite
och sen så städade jag faktiskt upp för de som är nyfikna på det. Men alltså jag tror säkert att det där har hänt en miljard gånger. Men i alla fall, gick ut därifrån, fick sätta mig i ett kontor och där gick vi igenom när jag ska göra transfern. Så att det kommer ju ske relativt snart, förhoppningsvis, om allting går som det ska. Jag fortsätter de här östrogentabletterna som basically are killing me. Alltså jag hatar dem. Jag hatar dem så mycket.
Men du la ju upp på Instagram typ idag att så här, fan, nu känns det tufft. Nu är det bara doctor appointments och piller och grejer. Och jag är,
men alltså det är så här, det här tar över ens liv på ett sätt som är riktigt jävla jobbigt. Det är inte så, jag känner mig inte som mig själv. Jag ser inte ut som mig själv. Och jag har inte tid för mig själv.
Nej.
Alltså det är, du vet, det är så mycket läkarbesök och blodprov och undersökningar och planering och mediciner och sprutor och liksom, och inte nog med det så påverkar den själv så jävla mycket. Jag har ju noll energi. Jag frågade henne när jag var där, är det normalt att man blir så här trött av de här tabletterna, för att jag är alltså omänskligt trött. Och hon bara, ja det är absolut, det är så här, det är så vanligt, bla bla bla, så ja. Men 6 dagar innan jag ska göra transen ska jag börja med sprutor. Så att jag typ, alltså sjukt nog, längtar tills jag börjar med sprutorna. För då kanske jag kan må lite bättre. Så jävla sjukt.
Vad säger Manny om allt det här då? Alltså att stå, hur får honom att stå och titta på? Hur mycket
pratar ni? Nej, men han får ju ta en del skit han, liksom. Alltså, det ska jag inte sticka under stolen med. Alltså det skälls ju ut både det ena och det andra.
Ja, med all rätt.
Och han får ju aldrig prata till punkt. Jag lägger mig i allt hela tiden. Alltså, vad var det han skulle förklara? Ja, just det, var någonting med Dions bilbarnstol. Han började så här, han bara, ja, men han sitter ju. Jag bara, nej, han sitter så här! Typ så, alltså. Ja, riktig hagga. Alltså, riktig jävla hagga. Men då slutar han bara, då säger han bara så här, jag kan inte prata med dig. Och så går han typ. Fast om jag är ledsen så gör han inte det, såklart.
Nej, men det är ju för sig bättre än att han säger låt mig prata till punkt och ja, så ska ni börja bråka. Det gjorde han också.
Jag tror att det är så här varannan gång typ som man klarar att hålla ihop det.
Alltså för jag har ju gravidhormonet, de är inte heller asglada liksom jämt. Och i förrgår så bråkade jag och Damon så mycket om blandare till nya lägenheten.
Ja, men gud, det
alltså
där
kranar.
Är jag.
Så att vi satt i varsitt rum resten av kvällen och surade. Ja. Och så känner jag ju såhär, överdrev jag för att jag är gravid, kanske. Och sen så tänker jag, det är fan vad fan helvete, det är ju inte han som går igenom
exakt
det jävla pisset.
Så där är jag med. Alltså först tänker jag såhär, men gud vad håller jag på med? Och sen bara, nej, jag får fan hålla på bäst jag vill.
Exakt.
Jag saknar att ha tid för att andas. Alltså jag saknar för att bara såhär var hemma en hel dag och sen vet att dagen efter så har jag inte panik mycket grejer som jag måste göra. För det kombinerat med att det tar så mycket på en är en extremt oskön kombo. Men nu är det ju Thanksgiving.
Det måste vara skittufft.
Vi skulle egentligen åkt idag. Idag är det onsdag när vi spelar in. Vi skulle egentligen åkt idag, men på grund av att Dion blev sjuk igår så valde vi att pusha på det en dag. Han verkar bra liksom. Men jag tänker att det kan vara bra om han får en dag till och bara så här, vara hemma och vila så att han kan vara fit for fight imorgon. Så att imorgon tidigt på morgonen så kommer vi åka till Palm Springs. Och där kommer vi ha så här Thanksgiving-middag och bara chilla och hänga med våra vänner och barnen får leka. Och det ska bli så jäkla nice. Och det var så skönt att vi kunde spela in podden nu, så att jag slipper ha det och tänka på liksom tills,
ja, det är
vi skulle spela in
med där. Ska ni vara där hela helgen eller?
Ja.
Alltså så mysigt och förhoppningsvis så typ så här, får du typ tänka på annat. Alltså det är inga måsten,
exakt,
inga to-do-lister. Alltså då är du där, det är bara vänner, käka mat, hänga, ha det härligt, dricka ett glas
vin. Ja, men precis. Så att nu ska jag bara ta mig igenom den här dagen av att så här packa och du vet, alltså minsta grej blir ju så stort för att man inte orkar göra någonting.
Precis.
Ja, men kaffeintaget är fortfarande på max om du undrar.
Finns det lussebullar i... Eller?
Ja, när min mamma är här så finns det. För då bakar hon det.
När kommer hon?
Hon är här.
Är hon här?
Ja.
Har hon bakat den?
Kanelbullar har jag ätit.
Ja, för jag började med lussebullar den här veckan.
Alltså det är goda som finns.
då bestämde jag mig att nej, men nu blir det en om dagen.
En om dagen? Det var det snålaste.
Ja, men, nej, men jag kan inte äta för många, då tröttnar man ju till slut.
Men det, är inte nej. Det bra om man tröttnar då?
Nej, jag gillar liksom att vara sugen på den varje dag. Och så går jag och ser fram emot den varje dag. Så när jag är så sur
gud,
och saker känns
inte
tufft.
Är jag.
Det är så typiskt jag. Men jag är ju också en väldigt balanserad så här, lagom person.
Ja, det är ju inte jag. Vidrig jag är
personlighet.
All or fucking nothing. In med det bara.
Du som Petra, ja. Och Petra och jag pratar ju alltid om så här, hur olika vi är. Att jag är alltid så här, ta en liten bit, så här, lagom mycket.
Men alltså, vet du, sån där är ju Manny.
Hon hatar
alltså,
det.
Du vet, om jag ger honom någonting, typ, om, låt säga att jag har en chokladkaka. Då kan han ta en bit. Och så bara, tack, jag bara vill ha mer. Han bara, nej, det är bra. Vad var meningen med det? Alltså, jag fattar ingenting. Jag har aldrig
alltså,
gjort
jag
det.
Men tänk om jag och Manny hade levt tillsammans så hade våra chokladkakor hållit sig ett halvår.
Nej, men alltså det är sinnessjukt. Jag är så här, alltså, det är ingen, varför ska jag ta en bit? Då kan jag lika gärna skita i det.
Ja, men så är typ Damon också. Men alltså, som jag nu, jag vet att okej, okay, jag har haft en skittuff dag med Dante. Han har varit sjuk men har vägrat sova och jag har också varit sjuk. Dessutom har jag haft två möten hemma på länk medans han och jag har varit sjuka. Mitt liksom goal för idag är att jag vet att när vi har poddat klart här, då ska jag gå och ta min kopp te, ta min lussebulle som väntar på mig där ute, sätta på Bachelorette och bara mysa. Och då känns allt lite bättre. En timme.
Nej, men alltså då känner jag bara att du är värd att trycka 10 av de där lussebullarna.
Nej, men då skulle jag må för illa. Det går inte. Jag är nöjd efter en. Alltså, och så vet jag, åh, imorgon får jag en ny.
Nej! Nej, fy fan, jag blir typ äcklad.
Mangs, sikt på någon kärlekslåt.
Oh, vilken ska vi ha? Unbreak my heart. Okej, gumman. Vi har frågat tvättisarna.
Ja.
Vi har sagt, vi är här för er. Vad har ni för problem? Alltså kärleksproblem. Vi kommer att lösa. Och det har ramlat in, kan jag säga.
Jag fick så mycket meddelanden.
Nej, men
så
alltså, de behöver hjälp. Aiuto.
Det är aiuto. Gud, blev du italienska?
Jag har väl bott i Italien, för fan.
Men gumma, Milano, gumman kom fram.
Alltså, aiuto.
Också sett att du sa på aiuto.
fucking aiuto, tvättisar. Okej.
Okay. Men alltså, det var jättebra. Men jag måste få börja med en.
Okej, du får börja.
Den här, jag kan inte
hålla med. Är det sjukt? Är det sjukt beteende?
Jag tycker att det här är... Alltså det är ju för att jag kanske är gravid, men det här är fan bland det sjukaste. Du kommer känna igen dig.
Vad okay. Menar du? Du kommer känna
Nej,
igen
men du kommer känna
dig.
Igen dig i att man går igenom någonting och så gör någonting emot den och så känner man what the fucking fuck. Så
oh my god, okay.
Min sambo gick med en otrohetssajt i somras och efter någon månad gjorde, det står inte om det är han eller vi, men gjorde vi slut. Vi har en dotter på 2,5 år tillsammans och jag vet inte hur jag ska gå vidare. Vi försökte dessutom skaffa syskon i somras och min största sorg nu är att jag inte får vara med mitt barn varje dag.
Okej, okay, för det första så spyr jag rätt ut.
Jag spyr rätt ut.
Alltså det där är ju skräcken.
Om jag hade kommit på, tänk så här, ja, men nu försöker du och Manny få barn. Ja, men så här, jag och Damon väntar barn. Alltså om jag hade kommit på honom med att vara medlem i en otrohetssajt, alltså...
Vad har du gjort?
Jag vet inte, jag blir så fruktansvärt arg och besviken när jag hör det. Så att, alltså jag hade ju skickat ut honom i huvudet före, men jag hade varit så jävla besviken över han kunde göra så mot mig. Alltså.
Mm.
Och inte bara mot mig, ärligt talat mot Dante. Alltså, de har en dotter på 2,5.
Alltså det där är min grej.
Hur kan han göra så
var
mot henne?
Var otrogen mot mig så är du otrogen mot våran familj. Och det är
Exakt.
Det som är problemet.
Exakt, du väljer att förstöra allt som vi har tillsammans.
För ditt barn.
Och det är så jävla respektlöst.
Men vad gör man?
Alltså på ett sätt så låter det ju här... ja, men det känns som att hon skulle kunna typ förlåta... Jag får en känsla av att det låter som att hon skulle kunna förlåta honom just för att hon tycker att det är så jobbigt att vara ifrån sitt barn. Men jag tycker att du måste komma ihåg liksom att stå upp för dig själv och ditt eget värde, för att jag tror inte... Alltså jag tror ändå att du kommer må bäst även inför ditt barn om du gör saker med rak rygg genom livet.
Hade du förlåtit en otrohet?
Min spontana tanke är nej, absolut inte. Alltså, jag är en ganska galen person, så att jag har liksom jättesvårt att se att jag skulle vara den förlåtande typen i den situationen. Utan stolthet och typ, ja, men sånt hade nog kommit före. Men däremot så vet jag inte jag skulle kunna leva utan att vara med Dante hela tiden.
Nej.
Så det hade ju försatt mig i en fruktansvärd situation. Men jag hade hatat Damon för mycket för att orka fortsätta leva med honom.
Det där problemet. Alltså jag ser inte så här, jag ser hårt på otrohet, men det är inte liv eller död, på liv eller död för mig. Men däremot så här, att han då i detta fall, om det skulle gälla mig, skulle göra det mot våran familj. Alltså det sveket.
Precis.
Har jag svårt att se om jag skulle kunna förlåta. Kanske att jag skulle hålla ihop det tills Dion skulle vara tillräckligt stor för att så här, du vet, att man inte skulle behöva skiljas från honom och att man inte skulle behöva splittra upp en familj. Men jag har svårt att se att jag skulle komma över det på det sättet, att jag skulle kunna förlåta det på det sättet.
Nu när man är vuxen och har massa vänner som är i väldigt vuxna relationer där det är barn inblandat och så vet man ju att vissa väljer ju att kanske fortsätta leva tillsammans fastän de inte finns, är i en kärleksrelation längre på grund av att man vill vara med barnen.
Och det förstår jag.
Så jag förstår det, och ja, det alternativet finns ju också. I det här fallet så har de ju redan gått skilda vägar. Jag tycker bara att hon ska försöka hitta kraft i den här nya situationen som hon har hamnat i.
Mm.
Alltså att försöka bygga upp ett nytt liv med henne och hennes dotter på det bästa möjliga sättet som hon kan.
Mm.
Och sen så den här sorgen med att man inte får vara med sitt barn. Just i det så är nog mitt tips att så här, även om man är sur och besviken på sin ex-partner, att kanske försöka ändå hitta en vänskaplig relation så att man kan få vara med sitt barn även när det är pappadagar.
Mm.
För ja, det har ju också kommit så när de bråkar då brukar det ju vara så att då vill man ju inte ses alls.
Mm.
Men när man är sams, då kan man ju faktiskt gå över till varandra och äta en middag för att man saknar sitt barn en tisdag. Och det är jäkligt fint att känna att man har tillgång till sitt barn hela tiden.
Och är det så att ni skulle vilja ge en chans, att båda vill ge en chans, då kanske man ska testa terapi och se om det kan ge någonting. Men ja, då måste ju han verkligen vilja ändra
sitt sätt. Om han aktivt gick med en otrohetssajt, då verkar det inte vara någonting, ett infall att han råkade vara otrogen, utan det var ju någonting det är verkligen ett aktivt val att göra så här. Så då är det lite så här, okej, kan du leva med att han kanske gör det här igen, och annars så måste ni nog gå till botten med varför han gjorde det här.
Jag är på utbyte i Frankrike och jag har verkligen förstört allt med en kille på min skola. Vi båda spelar samma sport och träffades genom den. Vi gick på 4 dejter och jag var inte alls intresserad i början. Jag var mer intresserad av hans lagkapten. Men en utekväll råkar jag gå hem med en annan kille från skolan och såklart var han reda på det. Han slutar höra av sig och när jag skriver till honom säger han att vi borde gå skilda vägar. Vi hade aldrig pratat om något seriöst eller så, och eftersom att jag var full så råkade detta hända med den andra killen. Jag ser båda killarna i skolan dagligen och han jag förstörde allt med har jag börjat få mer känslor för. Några veckor senare är jag och mina kompisar ute och av någon anledning slutar vi upp hos denna killen på en efterfest. Han säger varken hej eller tittar på mig och jag går till slut upp till honom och vi börjar prata. Vi hade kunnat prata hela den natten. Det är så naturligt mellan oss och jag saknade verkligen honom. När vi sen ska dra hem så har alla gått ut ur hans lägenhet och vi börjar hångla som om det inte fanns en morgondag. Jag kan säga att jag har aldrig varit så lycklig som när jag gick därifrån. Han frågade om jag ville stanna där, men det gick bara inte. Sen fick jag höra från mina lagkamrater att han var irriterad över mitt beteende. Nästa fest pratade jag med honom igen och han säger att han inte vet vad han känner. Att han tänker på mig, men att han inte kan släppa att jag gick hem med någon annan. Jag började nästan gråta när vi satt där och pratade och sen så har vi inte pratat sen dess. Och helt ärligt har jag försökt att tänka tillbaka på när jag inte alls var intresserad, men det går inte. Jag har verkligen känslor och jag vet inte om det är grundat i det faktum att han dissade mig eller för att jag faktiskt är kär. Vad hade ni gjort? Sorry för långt meddelande.
Först och främst är ju det här klassiskt. Det här med att man inte vet att man tycker om någon förrän den personen inte tycker om en tillbaks eller den personen inte vill längre. Alltså Jag vet inte hur många gånger jag eller mina kompisar har varit med om det här genom åren. Att man liksom träffar någon och den killen är så jävla på. Man bara, ja, ja, whatever. Ja. Typ. Och sen så gör man något snedsteg. Och det, man ser att den killen bara så här, på riktigt inte tycker typ om en lika mycket längre.
Alltså att, bara, att personen inte gillar ens karaktär typ.
Ja.
Den är ju den värsta. Man bara, alltså, men jag är en bra person egentligen.
Och typ hon säger här att det handlar om hans stolthet. Men jag tror faktiskt att det bara handlar om att då var det inget kul för honom längre. Nej. Det kändes inget bra.
Nej.
För man har ju själv varit den. Alltså jag har själv typ träffat en kille, varit så här förtjust. Och sen har den killen gjort någonting som jag har tyckt var douchigt. Och då har jag bara känt att så här, nej, det här är inte nice.
Ja.
Och då spelar det ingen roll att den killen typ gör gulliga grejer efter. Ibland har det ju funkat, men ibland har jag bara känt att nej. Nej, jag fick se någonting som jag inte tyckte om.
Nej, och jag tänker också så här att han kanske tänker att hon har bara en månad kvar. Det behöver inte ens... Så här, hon gjorde det här och då kan inte vi ens ha det nice den här sista månaden typ.
Precis.
Jag skulle nog säga move on. Och försök göra det bästa av din månad där istället för att hänga upp dig på en kille som ändå är lite av typ.
Jag håller med. Eftersom att det finns... Du får ju ändå ditt avslut när du åker därifrån.
Exakt.
Det hade varit annorlunda om det var så att du bodde där. Alltså då hade jag sagt så här, okej. Försök satsa, prata med honom, se om han kan komma över den här händelsen. Men nu när alltså du ändå ska åka hem så,
nej,
som fullt, du säger, ha en kul sista månad.
Ja, verkligen.
Hur vet man om man har tappat känslor eller bara är uttråkad at the moment? I sin relation alltså. Jag tycker det är sjukt intressant och jag tror att väldigt många ibland funderar på det här i sin relation.
Mm.
Man kanske varit tillsammans några år, man har det toppen och sen så kommer man till en punkt där man bara, fan, är jag typ lika kär fortfarande? Eller är jag bara uttråkad för att det är typ corona
typ
eller
lågkonjunktur
eller vinter? Ja, bra.
Eller hur?
Gud, bästa tipset.
Alltså snälla, vem är jag, Dr. Love eller är jag Dr. Love?
Alltså verkligen Dr. Love.
Nej, men för att när man är på semester då slappar man av, man har kul, det blir bra. Och är det så att man fortfarande inte känner för den personen där, då kan det ju vara ganska kört kanske.
Exakt. Alltså om du är på semestern och ändå är typ irriterad på din kille, ändå tycker jag att allt han säger bara är skitjobbigt och han är inte rolig när ni käkar middag och det är inte nice när ni ska ligga eller mysa eller vad ni än gör, ja, då kanske du faktiskt har tappat känslor.
Mm.
Men är det så att ni har det toppen på semestern, då kanske du bara var uttråkad i ditt liv som också är ert liv. Liksom.
Hej, tack för en grym poddis. Nu till mitt problem. Jag är snart 30 år och lever tillsammans med min sambo och två barn, var den minsta inte ens är ett år än. Vi hade det turbulent i vårt förhållande i början då han var otrogen en gång. Men vi tog oss igenom detta och allt blev bättre. Därav två barn nu. Men det har också funnits ett ex med i bilden, hans ex, som lyckats komma emellan någon gång och skapa drama. Han har sagt att han inte vill ha något med henne att göra och han har tagit bort henne på sociala medier samt nummer med mera. Vi har sedan några månader tillbaka haft det tufft hemma med små barn men även andra saker. Och därav har det märkts att han blivit frånvarande. Jag har inte varit misstänksam alls senaste åren då han har varit tydlig med att han endast vill vara med mig och allt känns bra. I somras fick jag en magkänsla som jag bara inte kunde få bort. Därav snokade jag och hittade att han har skrivit med sitt ex och då väldigt flörtiga saker.
Alltså, det här är ju bara skitvidrigt. Jag hade konfronterat direkt. På
men
ett väldigt lugnt, alltså på ett lugnt och sansat sätt, för att det kommer inte leda någon vart om du bara, jag har sett det här och fuck you, för då kommer han bara reagera med att gå till attack själv. Men jag hade bara satt mig ner och sagt så här, jag behöver prata med dig och jag har sett det här. Och när han då säger, för det är också så ett typiskt försvar, hur fan vet du det? Har du kollat i min telefon? Vad fan har du kollat i min telefon för?
Och blir sur över det istället.
Ja, då säger jag bara så här, nu är inte det vi pratar om. Det kan vi prata om sen. Det är också ett svek i sig liksom, och det kan vi diskutera sen. Nu ska vi diskutera det här sveket och hur jag känner inför det.
Mm.
Varför gör du det här? Är du inte kär i mig längre? Varför tycker du att det är okej att göra så här mot mig? Hur hade du känt om jag gjorde det så här mot dig?
Och framförallt, hur kan du riskera
den du lever med?
Hur kan du riskera att vår familj ska splittras? Alltså jag kommer tillbaka till det hela tiden. Men det är det jag, alltså när man, när barn är in, är i med i bilden. Mm. Och någon är otrogen, alltså den personen måste ju få in i sin hjärna att den personen riskerar att splittra upp en hel familj. Det handlar inte bara om den och ens partner. Nej. Alltså det är det som jag tycker är så här, hur kan du riskera och splittra upp våran familj, att våra barn inte ska ha möjligheten att ha mamma och pappa tillsammans. Det är en sak om han inte älskar henne längre och han vill gå vidare och, alltså det kan man ju inte stoppa liksom, även fast det kanske inte heller är så jävla nice. Men
så här, då får du kommunicera kring det i alla fall.
Att hålla på och flytta alltså, med någon. Alltså nej, jag tycker det är
bakom ryggen. Ja, det är nej, men det är inte respekt. Alltså det är inte respektfullt mot familjen.
Nej.
Och mot mig som din partner. För att säga, när man har en familj tillsammans. Alltså,
det är så mycket större liksom.
Det är så mycket större. Man driver liksom ett helt liv ihop. Mm. Det är inte bara, åh vi är kära, vi är i en relation. Och sen gör man slut. Och då går man vidare i varsin egen bostad. Och sen glömmer man varandra efter några år. Det är så här, du kommer aldrig att komma ifrån den människan du har valt att skaffa barn med. Den, du och den personen kommer vara synkade tills den dagen du dör.
Mm.
Alltså så enkelt är det ju. För att ni har barn ihop. Mm. Så att liksom inte respektera den människan och det ni bygger tillsammans. Det är bara så jävla sjukt. Mm. Så att, ja, jag hade satt mig ner och konfronterat i lugn och ro. Och också kanske skrivit ner så här, vilka frågor jag har och typ vad jag vill få ut och vad jag verkligen känner.
Ja.
Ja, så att man verkligen håller sig till det.
Där.
Och så blir man arg. Och speciellt om den personen reagerar väldigt så här, ja, men, hotfullt eller går på och blir arg. Då blir du också arg och så blir det bara att du skriker saker som inte har med saken att göra.
Mm.
Så här, gå igenom det du faktiskt vill ha sagt. Kolla igenom dina anteckningar och håll dig till det.
Ja, bra.
Hur vet man när det är rätt? Är det verkligen så stor skillnad som alla säger? Jag tycker att det är svårt att avgöra. Och det här är då alltså en tjej som har träffat en kille men känner sig osäker på. Okej, okay, hur vet man när det är rätt då? Att det här är mannen i mitt liv?
Mm, alltså, jag tror att så här, filmer har förgört oss också. Att alla de här The One-filmerna och alla romantiska sitcoms och allt vad det kan vara. Alltså de har ju förstört oss. För att
jag håller med.
Man kan bli lite så här att man går och väntar på någonting som ska kännas som det ser ut i film. Och så kanske man inte är en sån person.
Nej.
Är du inte en hopplös romantiker så kanske det inte blir fyrverkerier för dig när du träffar den här mannen eller kvinnan i ditt liv. Det kanske känns jätterätt men på ett annat sätt. Och det kan man ju kanske så här se förbi lite för att man väntar på förverkerierna. På det man har sett, på det man tror ska vara. Och det tror jag är lite farligt.
Gud vad klokt svarat. Jag håller med till 100%. Jag har själv känt den här känslan. Alltså med Damon. När vi liksom, ja, men hade varit tillsammans ett tag. Att så här, aha, okej. Typ. Många har sagt så här, ja, men när det är rätt så är det lätt.
Ja.
Och mycket saker har min och Damons relation varit. Men lätt. Det har den aldrig varit. Mm. Och vi har ändå varit tillsammans i, ja, i februari är det 10 år sedan vi träffades.
Wow.
Det, är liksom, det definierar en stark, riktig relation. Mm. Vi har tagit oss igenom så mycket tillsammans. Och i början kunde jag känna mig så här osäker på så här, men är han verkligen mannen i mitt liv? Men jag tycker 10 år senare så tycker jag, ja, uppenbarligen så är han ju det.
Mm.
Men det var inte det här, åh gud, jag träffade honom och vi har aldrig bråkat och det var precis som i de romantiska filmerna jag ser. Mm. Alltså absolut inte.
Nej men jag tycker bara så att man ska väl testa.
Alltså verkligen.
Och är det inte rätt så kommer du väl känna det efter ett tag att så här, men det här var inte nice. Då får du testa något nytt.
Precis, men det behöver inte se ut som det gör på filmer eller som folk på sociala medier säger att
nej.
Jo, man bara vet när det är rätt.
Exakt.
Alltså det är som när folk sa typ att när man får upp sitt barn på bröstet så bara blir man en mamma och bara vet vad man ska göra och bara älskar sitt barn. Kände inte så.
Nej. Och det är det, bara, men det har helt att göra med vem man är som person, situationen, alltså ens man eller kvinna, allt sånt där. Och därför tycker jag att det är så himla viktigt att man ska ge, om man känner att det är intressant och att det finns någonting där, att man ger en chans och inte tror att det ska bli extremt i början, för man kanske inte är en extrem person.
Precis. Så bra svaret ställs.
Oj, 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 oj. Nybliven mamma. Min partner hjälper mig jättemycket när han kommer hem, men jag känner nästan aldrig att det är tillräckligt. Vet liksom inte varför jag känner så. Blir avundsjuk på att han kan hoppa in i duschen och sitta vid telefonen utan att ha uttalad egen tid. Alltså, jag håller med. Jag blir fucking förbannad ibland. För att så här, min roll som mamma, nu, jag kan inte jämföra med allas. Alltså, det kanske finns pappor där ute som har en mammaroll i, alltså hur ska man förklara det utan att trampa någon på tårna, men för mig och vad jag har sett bland mina vänner och sådär är att mammorna är ju center, det är ju mammorna är ju den här stabila stolpen i familjen, som mamman är den som vaknar svinsnabbt om barnet ger ett litet knyst. För att vi har det inbyggt i oss. Vi har gått och burit på det här barnet. Det är min personliga tanke och åsikt. Och det finns säkert pappor där ute som har det där också. Och det är jättefint. Men jag tycker att jag har det i den här familjen. Och jag kan bli lite irriterad på att det inte faller sig lika naturligt. Men är världens bästa pappa. Alltså han är otrolig. Du vet, han är så fort det är någonting med Dion, han är där på en sekund och så här, skulle inte jag vara ännu snabbare så skulle han vara där. Förstår du vad jag menar?
Men jag förstår precis.
Jag har det i mig. Det är, jag och Dion har ett band som ingen annan kan ha. Och så är det bara. Och det gör ju att jag på gott och ont liksom, att jag blir den personen för honom. Och därför blir det så här. Nu är det ju mycket bättre när han är äldre, men speciellt när han var liten, det var så här, okej, jag ska bara gå och göra det här. Att man liksom ger en liten varning innan man går så att så här, ha koll nu. Men det är just för att man är där hela tiden och är den personen, så att det blir ju lite så här en ond eller god cirkel beroende på hur man ser det.
Då vill jag också säga att jag håller med dig om det här, att det är så påtagligt i början och sen förändras det ju när barnet blir några år, men några år, det är jävligt långt fram.
Ja, men
när
det
man
är så, alltså jag tycker verkligen att det var så. Men alltså, männen blir ju lite så här tafatta i början, de hittar inte sin plats. Och de säger ju det att när barnen föds att de är mer lika pappan, för att pappan ska känna ett band i början.
Precis, alltså verkligen. Så att Dante var i och för sig fett lik mig när han föddes.
Men,
alltså det finns så här bilder, min mormor gjorde så här collage på mig och Dante när vi har typ liknande så här miner, eller vet, när jag sitter och äter när jag är 6 månader och när Dante sitter och äter, och man ser alltså inte skillnad på oss. Om jag visar den för Dante idag så tror han att allt är han.
Men såg han ut som du gjorde då? Alltså så här vuxen ålder?
Precis, som jag gjorde, jag gjorde när jag var bebis.
För det är det jag menar, för när de kommer ut att de ska se ut som pappan, så att pappan bara,
precis, hittar anknytning. Men jag håller med dig, och jag brukade alltid säga till Damon så här, jag bara, det är alltid jag som har huvudansvaret. Och det var liksom så jag kunde förklara det. Så här, jag blir galen på att det alltid är jag som är huvudansvaret. Det känns som att du får hoppa in och ta ansvar när du vill, eller det känns bra.
Att det
eller
står
du
och faller på en liksom.
Men jag bara, jag får aldrig ett fucking break, för det känns som att allt, ja men det är jag som alltid har ansvaret och måste hålla koll på allt. Och om jag ska gå och duscha, då måste jag liksom planera det i veckor. Men alltså, du bara går och tar en dusch. Så att jag förstår hennes frustration. Och jag tror att den är jättesvår att typ hitta samsyn i. För att jag tror inte att då partnern, när man känner så här, kan förstå exakt hur man känner. Det verkar i alla fall inte som att de flesta kan det.
Och då jag håller verkligen med.
Blir de frustrerade och tycker, men jo, jag hjälper ju visst till, eller jag är ju visst. Och man bara, ja, fast inte på samma sätt som jag gör.
Alltså det här liksom skulle ju aldrig funka med mig och Manny, men om vi skulle vara i den situationen. Men vissa personer är ju på det sättet, och i så fall skulle jag rekommendera att man sätter lite fasta tider. Alltså här, mellan 10 och 11 så tar du barnet.
Precis.
Då har du en timme till att göra vad du vill. Och sen kanske vid så här 4-5, då tar du barnet en timme igen. För att jag tror också att det är viktigt att pappan hittar sin plats. att pappan, att det liksom blir lite mer naturligt för pappan, och det kan bara hända om pappan spenderar mycket tid med bebisen. Det är då de får det riktiga bandet.
Jag håller helt med, att så här, vågas kanske då föreslå att nu är det er tid och nu ska jag gå och göra något helt annat och jag kommer inte ens vara i samma rum.
Ja, exakt.
Hej då. Mm. För att det också, ibland lägger vi det på oss själva. Jag hade med Dante jämt i början. Alltså jag gick till och med på toaletten med honom varje gång, fast den typ så här, Damon var hemma.
Men det är ju för att så här, det är lättare att göra det, för annars måste du förklara och fråga och ditt och datt och liksom...
Precis, men det är så sjukt. Egentligen borde jag bara säga så här, jag ska gå på toaletten nu, jag ska låsa om, men jag ska vara där i 30 minuter. Ja. Tack och
adjö. Oj, tar det så lång tid för dig att bajsa?
Nej, men jag får ju egen tid, jag får stråla på mobilen. Tror att det tar så lång tid för pappor varje gång? Nej, jag tror bara att de vill liksom...
Ja, de sitter bara njuter typ.
Har en stund för sig själva.
Men gud, så alltså, mycket hemorrojder blev... typ.
Alltså sen jag blev mamma så är jag ju på toaletten betydligt längre. Mm. Men jag sitter inte bara där. Jag liksom håller på med mina skönhetsprodukter så jag låser. Mysigt, och så vill jag vara i fred. Jag älskar det, för det är enda stället jag kan låsa i hela liksom hemmet. Så, och sen så är det ju också så, det vill jag också säga, att ibland om någon tvingas till någonting, då förändras ju någonting. Men det måste ju vara ganska drastiskt. Ja. Alltså till exempel att Dante hade ju sömnproblem fram till att han var 1,5. Och när han började sova, då började jag också sova. Och då blev jag som en björn. Så att jag är ibland omöjlig att väcka. Och förstå att jag har varit den som har vaknat på liksom minsta, du vet, så här, mamma. Ja. Alltså så har jag vaknat. Men sen han, ja men sen typ 1 år tillbaks, då är det faktiskt nästan oftare som Damon vaknar än jag.
Alltså det är någonting som ändras. Och det blir bättre. Alltså i mitt fall så har det blivit jättemycket bättre. Mm. I ditt fall låter det som att det har blivit jättemycket bättre också.
Verkligen.
Och jag tror att det blir så mycket lättare för männen när barnen blir lite större. För då blir det en person. Då vet de så här, vad de ska göra och de hittar sin plats mycket mer.
Men så typ våga ställa krav. Ja. Våga liksom, alltså, be om egen tid. Och också faktiskt på ditt ansvar se till att ta den egen tiden. Ja, att sitta inte bredvid och sen bara... Ja, men sluta vara på mig eller fråga vad jag ska göra, utan gå och gör någonting helt annat. Mm. Var inte där. Låt dem få göra sin grej. Precis. Och så är du någon annanstans.
Ja, låt dem liksom skapa det här bandet sinsemellan. Så här är det. Det är Thanksgiving här nu. Mm. Och det finns ju också någonting som väldigt många gör som heter Friendsgiving. Mm. Där man då istället för att samlas familjen, eller också då, man kan ju göra familjegrejen också, men det är att man gör som Thanksgiving fast man gör det med sina vänner, och då kallar man det för Friendsgiving. Och det fick mig att tänka på en sak, för att jag fick faktiskt ett DM häromdagen där de var så här: kan ni inte lösa vänskapsproblem? För vi är så många som har vänskapsproblem. Och då tänkte jag, i Friendsgivings namn så kanske vi ska spara det till nästa vecka och lösa friendships. Eller
det var det finaste jag hört. Det tycker jag verkligen att vi ska göra. För att vänskapsrelationer har ju minst lika mycket problem i sig som kärleksrelationer.
Alltså verkligen. Så passa på nu och skicka era friendship problems, så kommer vi lösa dem åt er.
Mm, skicka DM och så kan ni bara skriva typ vänskapsproblem högst upp. Ja, så ser man snabbt mycket i listan att det är ni.
Så jävla bra.
Men du, då hörs vi om en vecka med vänskapsproblem och andra livsproblem.
Otroligt.
Som vi har.
Happy Friendsgiving och happy Thanksgiving. Puss och kram.
Puss, puss. Feeling so tall I could give a high five to the pilot. Yeah, family tight, I keep small circle like island. Whoa, inbox full of contracts I signed with a stylist. Faces blowing up like violet. Talk about the things they're gonna say when they see me. And when they see me, they just dab me up and say good to meet me. I keep it going, flowing over this and make it look easy. Easy for me to say I do this every day.